En podcast från Aftonbladet.
En sällsynt form av hjärnhinneinflammation, epidemisk hjärnhinneinflammation, sprider sig just nu i Kent i England. Bakteriesjukdomen är smittsam och kan vara livshotande. Hittills har 2 unga personer dött och flera är allvarligt sjuka. De flesta fall går att spåra till en fest på en nattklubb i början av mars. Och det är främst personer mellan 18 och 21 år som drabbats. Myndigheterna misstänker att spridningen kan ha orsakats av att festdeltagarna delat på e-cigaretter. Så här säger den brittiske hälsoministern om bakterieutbrottet.
This is an unprecedented outbreak. It is also a rapidly developing situation.
Omkring 2000 ungdomar befaras ha smittats. De uppmanas nu att hämta ut antibiotika som en försiktighetsåtgärd. Cornelius Schlüter, han pluggar på college i området och befinner sig mitt i smittutbrottet.
Jag har kompisar som känner folk som har blivit smittade. Så det är därför jag och vissa från min klass då har gått till Kent University där man får någon slags antibiotika som förebygger den här bakteriesjukdomen.
Hur många dör av den här formen av hjärnhinneinflammation? Vilka är symptomen? Och vad måste vi undvika för att inte bli smittade? Det reder vi ut i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tack.
Vad tänker du om det här smittoutbrottet i Kent? Hur går dina tankar?
Ja, när jag läste om det här så tänkte jag att det här måste vara meningokocker. Och meningokocker är någonting som en bakterie som vi har ganska stor andel i befolkningen har den i stallet. Men den brukar inte ställa till några besvär utan den brukar vara ganska tyst och stillsam. Men ibland så sliter de sig och kan orsaka då små, smärre utbrott där man får svåra infektioner, framförallt hjärninflammationer hos enstaka personer. Och det vållar ju alltid stor uppmärksamhet här och oro. Därför så vidtar man ju alltid åtgärder för att försöka begränsa de här utbrotten.
Är det här en sällsynt form av hjärnhinneinflammation som sprids?
Ja, relativt sett sällsynt. Det är inte den vanligaste, det är den inte, men det brukar dyka upp ett antal fall. Jag vet inte exakt hur många det är per år i Sverige, men jag ska gissa på något hundratal fall. Och det brukar de vara enstaka fall, men ibland blir det såna här utbrott mer av lite mer epidemisk karaktär. Och då kan det vara exempelvis i skolor eller att man har varit på kollo tillsammans eller någonting sånt. Och många gånger kan det vara att man har delat tandborste med varandra eller man har kysst varandra, kan vara sådana saker också som kan göra att man får en överföring av meningokockerna från stallet, från den friska bäraren till en person som då är känslig för de här, mer känslig, och där bakterien så att säga inte respekterar gränserna utan den invaderar och blir aggressiv.
Skulle du säga då att de här utbrotten är vanligare bland ungdomar?
Ja, det är de.
Myndigheterna nu misstänker ju att spridningen orsakats av att då ungdomarna delat på e-cigaretter.
Mm. Det är ungefär som att kyssa varandra eller som att dela tandborste med varandra. Det kan jag tänka mig att det kan nog stämma. Det är alltså någon som är då är bärare av den här bakterien, har inga symptom överhuvudtaget. De suger på en e-cigarett och skickar den vidare. Och ett antal individer av de som suger på den cigaretten, de får i sig meningokocken. Och hos några enstaka då så invaderar bakterien vidare, går ifrån stallet in till hjärnhinna, in till centrala nervsystemet, orsakar en svår infektion. Och inte bara att det ger en hjärnhinneinflammation, det ger också en sepsis, alltså en septikemi eller en blodförgiftning. Med meningokocken, man får utslag på benen, ofta ben och armar, sådana här utslag som man inte kan trycka bort utan det blir blödningar i huden kan man säga. Och sen kraschar hela systemet.
Och när hela systemet kraschar, vad händer då?
Ja, då får man en det man kallar en cytokinstorm. Alltså bakterien löper amok och vårt immunsystem löper amok och tillsammans blir det en dödlig cocktail av det här.
Hur många är det som dör av den här typen av hjärnhinneinflammation per år?
Obehandlad så dör de flesta faktiskt av den här inflammation, eller infektionen. I och med att den är så pass aggressiv. Om den ger blodförgiftningssymptom så är dödligheten extremt hög. Även om den ger hjärnhinneinflammation, enbart hjärnhinneinflammation, så är det ett antal som överlever, men de brukar få ganska svåra skador efteråt. Hörselskador bland annat. Det kan vara andra skador också, vilket det beror på lite grann på vilken del av hjärnan som drabbas hårdast. Så är den begränsad till själva hjärnhinnorna och ger hjärninflammation, så obehandlad så kan en fåtal överleva, men även mer spridd i kroppen och ger den här blodgiftningsbilden, då överlever stort sett ingen. Obehandlad alltså. Men det finns ju behandling och det gäller ju att vara på tå när det gäller det här. För att det är ju så att man börjar utveckla symptom på svår huvudvärk eller att man blir väldigt, väldigt dålig och alltså tappar blodtryck och sådana saker. Och man börjar se fläckar på ben och armar och sådana saker. Då ska man söka vård direkt.
Är det de vanligaste symptomen skulle du säga? Om man liksom misstänker att man är drabbad?
Ja, det vanligaste symptomet är väl egentligen den svåra huvudvärken. Alltså man får en meningokockinfektion i själva hjärnan. Då är det ofta svår huvudvärk och kanske en snabb medvetslöshet. Men sen är det en flytande skala när det gäller de här mer systemiska påverkan. Där man kan få ganska ringa symptom men även väldigt, väldigt svåra symptom. Så det flyter ganska ordentligt där. Men utvecklar man en svårare infektion, då kommer det signalera tydligt. Alltså, det kommer det göra.
Vad bör man undvika för att bli smittad av den här hjärnhinneinflammationen? Ska man sluta vejpa på fest? Björn Olsen svarar på det här om bara en liten stund. Häng kvar! Vad ska man då göra för att undvika att bli smittad?
Ja, alltså det finns inga generella regler egentligen när det gäller det. Det här är en så pass ovanlig sjuka så att det är svårt att sätta upp några regler för att undvika. Jag använder inte varandras e-cigaretter, delar inte tandborste, kysser inte någon. Vilket i princip är omöjligt om man är ungdom.
Och kanske även vuxen.
Ja, till och med det. Men oftast är det ungdomar som drabbas. Unga vuxna.
Och jag tänker också det här med att man kanske inte tänker på att det är så farligt att vejpa på en fest. Ska man helt undvika det, tycker du?
Jag tycker inte man ska det. Nu hade de extrem otur där, men tänk på hur många vejpande på fester det är. Det kan man ju alltid diskutera om det är så bra att vejpa, men överhuvudtaget. Men tänk så många som håller på att vejpa, det är inte någon som drabbas av det här. Det går inte att hålla på med pekpinnar och säga att man inte ska göra si eller inte göra så. Det är samma sak som du ska inte säga att du ska kyssa någon heller när du är ungdom, vilket är fullständigt barockt.
Hur ser kunskapen ut kring den här typen av hjärnhinneinflammation i samhället?
Ja, i samhället så tror jag inte att den är så utbredd egentligen. Den är fruktad. Man vet ju om att det finns hjärninflammationer av olika slag. Men just meningokockhjärninflammationer, det brukar man inte känna till så väldigt väl. Däremot känner ju vården till det. Så fort du kommer inom vård så att säga, och du börjar uppvisa de här tecknen på antingen hjärninflammation eller att du har en blodförgiftning med de här typiska utslagen, då brukar alla doktorer och sköterskor reagera snabbt. Alltså. Då gör man.
2000 personer i Kent riskerar att ha utsatts för den här smittan, det misstänker man då. I teorin kan det här ju också hända i Sverige. Hur orolig bör man vara för den här typen av smittor?
Ja, för det första, 2000 personer i Kent kan ha blivit utsatta. Ja, men 2000 personer i Kent kommer inte utveckla sjukdom. Verkligen inte. Nu var det 2, tror jag, som hade avlidit i den här eller fått svåra symptom. Så det blir en handfull. Möjligtvis.
Bör man vara orolig för...
Jag tycker inte man behöver vara orolig för det, för att det är ändå så pass ovanlig sjuka. Men man ska ha klart för sig att är det så att man utvecklar symptom på exempelvis hjärninflammation, får svår huvudvärk, hög feber eller börjar må allmänt dåligt, så ska man ju alltid söka vård naturligtvis och få bli bedömd av någon sjukvårdskunnig. Definitivt. Men i övrigt så behöver man inte oroa sig. Det tycker jag inte.
Hur viktigt är det att antibiotika sätts in?
Ja, men det är livsviktigt i händelse av att man utvecklar symptom. Så det är absolut livsviktigt. Det är det som räddar liv. Det tillsammans med andra intensivvårdsåtgärder. För de här personerna hamnar i allmänhet på intensivvård eller på infektionskliniker. Och där är antibiotika så att säga en hörnsten för att det här ska funka. För att man ska kunna rädda liv. Men man kommer ändå inte rädda alla liv, för att en del har det gått alldeles för långt för, så att säga. Så att en del, det är svårt att behandla dem eller bota dem. Men är symptomen ringa och att man kommer i tid, så finns det stor chans att man överlever.
Och när du säger kommer i tid, hur många dagar rör det sig om?
Det går inte att säga. Det går inte att säga det, utan det beror på symptomen. Men om man börjar må riktigt dåligt och få en svår huvudvärk exempelvis, så ska man ju höra av sig. Det är så enkelt det är. Man ska inte vänta. Jag har varit med om många fall där folk har väntat lite för länge och då har det inte gått så bra.
Vad har hänt då?
Ja, det ultimata, att folk dör eller blir svårt skadade.
Vad tänker du om de kommande dagarna i Kent nu då?
Ja, jag tror att myndigheterna nu håller på att försöka ringa in det här. De ringar in utbrottet, de tittar på hur många som har symptom och de kommer säkert att ge profylax till de som är exponerade. Det tror jag. Det är så man brukar hantera det. Man försöker ringa in infektionen så att säga med profylaxen. Och då brukar det lösas av sig själv. Det brukar inte spridas vidare. Det brukar inte bli de stora, massiva spridningarna.
Du som expert, tycker du att det kommer att vara intressant att följa det här utbrottet?
Ja, det, för mig är de intressanta i och med att jag vet ungefär hur de tänker, de som hanterar de här utbrotten. Så att se om man får stopp på det i tid. Det tycker jag kommer bli intressant att följa, naturligtvis. Men det är inte så att det här är begränsat i Kent, utan det kan vara på ett scoutläger i Sverige också, så att säga, där det händer. Absolut. Så att det är ingenting som är begränsat att just i Kent. Nu har man ett större utbrott där naturligtvis, eller fler fall, och då uppmärksammas det naturligtvis. Men sådana här fall har vi av och till i Sverige också.
Stort tack för att du var med oss idag och pratade om den här typen av hjärnhinneinflammation.
Tack ska du ha.
Sist här, Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.